Man blir ganska snabbt van vid det som bara var självklart, man ska kunna röra sig fritt.
Det är växlande molnighet över Stureplan i centrala Stockholm i maj 2026. Jag och Svenska Dagbladets fotograf har mött upp entreprenören Alexander Ernstberger för att fota honom för den här dokumentären. Hans kritvita skjorta lyser bland de jäktande människorna som passerar i vårjackor och mörka kavajer.
Vande du dig lika snabbt med att sitta inne?
Ja, men jag gjorde faktiskt det. Det är ju alltid jobbigt liksom, omställningen i första tiden, men människan är anpassningsbar och jag tror att jag har ganska en så bra egenskap att snabbt kunna ställa om. Man får ju laga efter läge.
Alexander Ernstberger är entreprenören som gjorde en rekordsnabb resa mot toppen, blev börsens yngsta vd och var mångmiljonär innan han fyllt 30 efter att ha grundat pensionsfondbolaget Allra.
Det är klart att hela uppståndelsen kring Allra har ju gjort mig känd liksom för det svenska folket. Så är det ju. Jag har ju varit med i hundratals tidningsintervjuer och tv och radio, så det är klart att jag blir igenkänd.
Han dömdes till 6 års fängelse i Allra-härvan för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och mutbrott, grovt brott.
Jag vill komma i kontakt med dig.
Jag märker att det är många på Stureplan som känner igen honom och vill prata. För det tar inte många minuter förrän en person i kostym och välansat skick kommer fram till Alexander och bryter in.
Jag är riksdagsledamot. Får jag bara hälsa Sverigedemokraterna? Jag har gått över från Moderaterna.
Okay.
Så jag skulle vilja höra din historia.
Ja. Men låt oss ta en kaffe.
Hur når jag?
Det är Arin Karapet, den tidigare moderata riksdagsledamoten, som nyligen blivit politisk vilde och istället valt att kandidera för Sverigedemokraterna till hösten.
Jag har inte följt rättsprocessen och det, men jag är nyfiken på att höra hans sida av historien. Och det är en historia, jag tycker varje historia har 2 sidor. Så jag är genuint nyfiken som privatperson också. För att jag har sett på TikTok och det, och då är jag så här, det kostar mig ingenting att lyssna på en människas historia. Så.
27-åriga Daniel sitter på en uteservering och känner också igen Alexander.
Han är relevant bland ungdomarna. Jag jobbar ju mycket nattklubb och om folk får se honom på stan så tycker de att han är cool att se. Alla mellan 18 till 22 vill ha en bild med Alexander Ernstberger.
Men att Alexander Ernstberger blivit en förebild oroar och upprör. Hur gick han från dömd ekobrottsling till att bli en idol och en symbol för framgång på sociala medier? Och frågan är vad Alexander Ernstberger ska göra med de nya blickarna som riktas mot honom.
Han är en outsider, kommer in i finanssektorn och är så jävla smart så att alla blir förbannade.
För mig så är han en person som alltså jobbar väldigt mycket och det kan jag se upp till.
En person som förkroppsligar det där som många killar drömmer om idag, att tjäna väldigt mycket pengar väldigt snabbt.
Han är Sveriges Wolf of Wall Street.
Förlåt, du har suttit alltså 3 år i fängelse. Du skyller 300 miljoner plus till svenska staten. Ser du på det som en, är det ett bra förebild?
Du lyssnar på Badfluence, en podd från Svenska Dagbladet och Podmi om Alexander Ernstberger, från fängelse till grishikon. Det här är del 1 av 2, domen. Du hör del 2, utvald, på Podmi eller svd.se/badfluence.
Dress like Alexander Ernstberger in just 15 seconds. Start with a pair of Jacob Cohen jeans and a button-up shirt. On top, he usually wears a navy or gray suit. He's also seen in a cardigan jacket from UBR.
Det var under tiden i fängelse som Alexander Ernstberger blev en slags ikon på sociala medier. Och våren 2026 har han 68 000 följare på Instagram. Och på TikTok finns det flera fankonton. Några med över 1 000 följare. Jag vill fråga honom om hans egna tankar kring det här.
Alexander?
Hej Alexander, det var Ellen Hammarskjöld på Podmi här igen.
Hej.
Sitter du bättre till nu? Eller? Han är till en början tveksam och tydlig med att han inte vill prata om Allra-tiden ännu en gång. Men efter lite samtal och några mejl fram och tillbaka går han med på att prata om sin nya roll.
Ja, där. Vi behöver inte hålla på med hörlurar och sånt.
Nej,
det
behöver inte.
Han är själv förvånad över det stora intresset på sociala medier, säger han när vi ses i Podmi-studio.
När jag låste upp min profil så att den är publik då, så har jag fått väldigt många följare.
Och efter tiden i fängelset har han också ett tydligare syfte med sitt Instagram-konto.
Tanken är att jag ska dela med mig lite grann av vad jag gör nu för tiden. Där är egentligen syftet till att driva lite samhällsdebatter och inspirera ungdomar till att välja rätt väg i livet. Och framförallt när det kommer till företagen och entreprenörskap.
Hans DM svämmar över av unga människor som hör av sig. De vänder sig till honom för råd i karriären. Han försöker svara alla.
Jag tror att alla människor måste vara sin egen lyckas med. Men man måste ju göra jobbet själv. Och för att göra det så behöver man kanske lite hjälp med motivation ibland. Och någon som pekar i rätt riktning. Därav så är det många som hör av sig och vill ha min hjälp.
Och när vi träffas har det gått snart 2 år sedan han släpptes ur fängelset. Vi börjar med att gå tillbaka till den tiden, 2022. Mannen som en gång var finansvärldens guldgosse placeras i januari det här året på Kumla. Ett av Sveriges högst säkerhetsklassade fängelser. Och när den första chocken lagt sig klarnar tankarna.
Är jag här och det inte går att gå ut genom dörren och lämna, utan den är låst. Och det är definitivt att du ska vara här i 3 år. Ja, då får man se till att det blir så bra 3 år som bara möjligt.
Istället för att ta sig fram i finansbranschen får han navigera bland rånare, morddömda och gängkriminella. De kallar honom money man. Hans strategi är ligg lågt, ta skit och ta dig ut.
Det kommer från att ligg lågt, stör ingen, utan så här, gör din grej, sköt dig, håll inte på och hamna i konflikt med andra. Ta skit, det ska man inte göra i onödan, men jag menar, det kan ju också vara onödigt att vara för principiellt driven och liksom, om någon gör något dumt, vilket dagligen sker på en anstalt, så här, låt det vara så liksom. Men man måste ha tydliga röda linjer, man ska inte bråka för minsta lilla. Och det är då man tar sig ut.
Han som i rekordfart blev börsens yngsta vd och levt sitt liv i ett högt tempo tvingas för första gången landa och reflektera. Han har inget att göra och det är tyst omkring. Han läser mycket böcker och tränar. Och från att ha vuxit upp inom en radie av 500 meter på Östermalm i Stockholm träffar han nu personer från samhällets alla hörn.
Även om jag sitter med personer som har mördat och rånat och människor och allt möjligt, så det finns ju en människa bakom. Och jag försvarar inte vad de gjort på utsidan. Men där och då, där vi satt, så kan man ju faktiskt ha trevligt med en sån person också. Och innerst inne så är det en vanlig kille med allt vad det innebär.
Alexander Ernstberg själv är till en början omedveten om vad som händer där ute i verkligheten. Han kan inte se det, men på TikTok flyger klipp med allt från hans outfits och hans bilar, men också från tiden när allt stormade som mest kring alla härvan. Alexander Ernstberg kallas Grish, en nutida version av stekare. Användarna följer flitigt hans strafftid och räknar ner till när han ska släppas fri. Han lyfts fram som kingen av Sverige.
Ja, men dels så hör jag ju från vänner och bekanta och familj som jag pratar med på telefon. Men sen när det kommer in nya på anstalten, framförallt yngre personer, så tycker de att det är häftigt, för de har ju läst om mig eller hört om mig och sett mig på TikTok. Och att många ungdomar ser upp till mig för att jag har stått fast vid min sak och inte vikt mig och gör min grej helt enkelt.
Under första tiden på Kumla har han begränsad kontakt med omvärlden. Men efter ett halvår flyttas han till en annan anstalt med lägre säkerhetsklassning. Och när han är på permission märker han att folk söker kontakt.
Så blir jag väldigt påpassad om jag går på gatan, att folk kommer fram och vill ta bilder och intressera sig. Det blir lite kontrast mot att vara på anstalt.
För mig så är han en person som, alltså han är ganska arbetsdriven, även om han gjorde det eller inte. Alltså jag är inte så insatt i det han gjorde, om han gjorde det. För mig så är han en person som, alltså, jobbar väldigt mycket och det kan jag se upp till.
En av dem som inspireras av Alexander Ernstberg är killen bakom TikTok-profilen Grischelino som har 90 000 följare.
Ni tror att det enda du äger är Rolls Royce och en klocka? Nej, det är den här Avanten också, som också är signaterad av Michael Jackson. Så det går.
Ni har samma 24 timmar om dygnet som jag. Vi farsa har slitit ihjäl sig för att jag ska ha den här Rolls Roycen.
Han är 17 år och vill hålla sitt riktiga namn anonymt. Folk som arbetar mycket och lyckas ser Grischelino upp till. Han hade nyligen börjat satsa på TikTok när han såg Alexander Ernstberg i olika klipp. För Grischelino handlar Grish mest om en klädstil han tycker om.
Alltså det är en ganska simpel och clean stil. Du behöver inte... När folk säger Grish-stilen så menar de säkert att man måste ha dyra kläder. Men det är ganska lätt att styla. Du kan liksom ha en stickad tröja från H&M och typ Jack and Jones-byxor. Det är alltså det jag gillar med stilen. Den behöver inte vara dyr för att det ska se bra ut.
Han känner till att Alexander Ernstberg varit dömd och suttit inne, men är inte så insatt.
Det är ju absolut inte en bra förebild att man begår kriminella aktiviteter, om man säger. Det ska man absolut inte göra, men jag har riktigt ingen åsikt om det, för att jag vet ju egentligen inte om han har gjort det eller inte. Och då vill inte jag blanda mig i alls. Jag har fått höra mycket och sånt, men jag försöker inte lägga mig.
Grischelino vill starta eget företag direkt efter gymnasiet och har en tydlig dröm om sin framtid.
Att bli väldigt framgångsrik, att göra min familj jätteglada, att kunna pensionera främst min mamma, för hon har gjort mycket åt mig. Så det är väl det jag drömmer om i framtiden, att vara framgångsrik och hjälpa folk.
Alexander Ernstbergers framgångssaga startade också i gymnasieåldern. Även om det inte riktigt blev som han först tänkt.
Jag är uppväxt tryggt, men det har aldrig funnits ett överflöd utav saker. Utan jag kom ifrån en familj där man måste jobba för att nå sina mål.
I början av 2000-talet går Alexander Ernstberger i tvåan på gymnasiet. Naturvetenskapliga programmet på Östra Real i Stockholm. Hans föräldrar vill att han ska bli akademiker, helst läkare eller ingenjör. Om kvällarna sitter han hemma till sent på nätterna och programmerar hemsidor och bokningssystem som han säljer till företag. Han är redan van vid att tjäna sina egna pengar och inser att det inte är hans grej att läsa om atomer och celler. Istället vill han byta till ekonomiprogrammet. Under sommarlovet läser han in de kurser han behöver komplettera med. Men när höstterminen i trean ska dra igång får Alexander höra att klassen är full.
Ja, det första jag kände var ju liksom ett svek mot skolan och liksom vuxenvärlden. Så att jag hade ju ändå gjort det som krävdes av mig. Och trots det så fick jag inte börja årskurs tre.
Alexander får istället gå om ekonomi tvåan.
Och att gå om blir ju tufft av flera skäl. Och inte minst att det är många som... Då en presumtion om att ja, du är dålig i skolan, du fick gå om. Det var inte det handlade om. Och det gjorde mig liksom extra förbannad på situationen.
Alexander väljer till sist att hoppa av gymnasiet. Han är 18 och inser att han sumpat sina chanser att börja på högskola.
Nu är jag ju verkligen utlämnad till en egen förmåga. Så att ingen annan kommer att hjälpa mig. Att antingen så blir jag, vad folk tycker, misslyckad. Och hoppar av och ja, får ingen meningsfull syssla och kommer inte vidare med studierna. Eller så löser jag det själv och går min egen väg.
Nu behöver han visa vad han går för och hitta ett sätt att klara sig själv. Hans utgångspunkt är dålig, men det han har är kunskaper i programmering och ett entreprenörsintresse. Snart driver han sina egna bolag och bara några år efter att han hoppat av gymnasiet blir han med sitt rekryteringsbolag To Work, börsens yngsta vd. Ett epitet som kommer följa honom under några år.
Som oftast med mig så stannar jag aldrig upp och reflekterar. Jag sätter mig inte ner och lutar mig tillbaka och liksom tar in stunden. Utan det är oftast liksom vidare hela tiden.
I sin bok Staten mot kapitalet beskriver Alexander hur han börjar tappa fokus och engagemang för bolaget. Han vill vidare.
Definitivt smart. Snabb i huvudet.
Det här är Joel Dahlberg, reporter på Svenska Dagbladet. Han har följt Alexander Ernstberg länge och nominerades både till Stora Journalistpriset och Guldspaden för sin granskning av Allra.
Svår att liksom fånga in.
Året är 2008 och världen har nyligen sett sin första iPhone. En 22-årig Alexander Ernstberg söker efter vad som kan bli nästa stora grej. Alexander Ernstberg ger sig snart in i premiepensionssystemet. Premiepensionen innebär att du som pensionssparare kan välja själv var en del av dina pengar ska förvaltas. Gör man inget eget val hamnar pengarna hos det statliga alternativet, den så kallade SOFA-fonden. Alexander Ernstberg och hans co-partner ser att det finns en outnyttjad potential.
Det var ju absolut en intressant verksamhet för någon som hade en idé om hur vi som ny aktör ska kunna tjäna pengar inom premiepensionen. För att det var inte massor med bolag som ringde runt och försökte få folk in i premiepensionen. Och det förklarar nog varför de växte så snabbt. Det gjorde de växte ju sjukt snabbt.
Vad Alexander Ernstbergs bolag Svensk Fondservice gör är att de ringer runt till folk och får dem att göra ett val i var de ska placera sina premiepensionspengar.
Det är någon som säger, vi löser det här åt dig. Vi har samarbete med de här fondbolagen. De är erkända, de är erfarna förvaltare. Vi ser till att dina pengar hamnar på ett bra ställe. Till en början så sålde de ju andras fonder för att de hade inte tillstånd att ha egna fonder. Men småningom så skapade man ju alla fonderna.
Bolaget expanderar och kommer bli ett av Sveriges snabbast växande finansbolag.
Så småningom så är de ju igång och med det som sen ska bli Allra. Där allting är liksom in-house. De har en ganska stor säljkår, de har egna fonder.
Och de har höga mål. De ska starta det häftigaste moderna konsumentbaserade finansbolaget, säger Alexander Ernstberger.
Ja, vi vill ju bli störst i Sverige. Vi vill bli bäst. Jag har ju ingen erfarenhet av finansbranschen. Jag har inte jobbat inom finansuttaget och var lika junior på det som alla andra, som våra kunder.
Svensk Fondservice döps om till Allra. Modellen bygger på många bäckar små. De ser hur de mest förmögna privatpersonerna är hårt uppvaktade av rådgivare och banker. Därför blir Allras målgrupp helt vanliga människor. De som varken har intresse eller kunskap hur man gör sitt premiepensionsval. De bearbetar många små kunder och ringer så mycket att det kommer in klagomål till Konsumentverket. Samtidigt växer Alexander Ernstbergers förmögenhet. Det första han gör när han får ekonomisk möjlighet är att ta ett flygcertifikat som han drömt om. 26 år gammal kan han flyga helikopter.
Jag hade ett stort intresse för bilar och båtar och luftfarkoster. Så det där ligger ju i mitt DNA på något sätt. Jag är ju tekniskt intresserad och det gör jag alltid jämt. Så jag tycker sånt är jättekul att läsa på om detaljer och nya funktioner och nya trender.
Att kunna köpa sånt han drömt om sedan barnsben blir en drivkraft som motiverar honom dagar med mycket jobb från tidiga morgnar till sena kvällar.
Och sen så är jag också av uppfattningen att kan man så ska man. Och kan man unna sig så ska man unna sig. Och för mig var det ett mål att köpa exempelvis en 911 Turbo någon gång i framtiden. För mig var det ett mål att ta flygcertifikatet. Det är som folk pratar om en bucket list. Jag hade min bucket list med saker som jag ville göra. Och vartefter jag då uppfyllde mina interna mål så var jag inte blyg för att göra heller.
29 år gammal utses Alexander till årets unga entreprenör. Det har blivit 2015 och han beskrivs som en modig entreprenörsmagiker som tagit sig an en mogen marknad genom smarta lösningar på andras problem. Men det här är inte heller något han stannar upp och reflekterar över. Allras expansion slukar all hans vakna tid.
Det var bara full fart framåt. Dagen därpå klockan 8 så var det säkert något möte och viktiga saker som man skulle ta tag i. Så att det liksom bara bockas av. Och vi var offensiva. Vi växte ju liksom snabbast utav alla. Vi hade ett lönsamt bolag, vi tjänade mycket pengar.
Och Alexander ska inte bara bli ägare av en helikopter och en Porsche. När han är 30 år gammal köper han Sveriges dyraste villa. 250 kvadratmeter stor med strandtomt på Lidingö som han betalar 50 miljoner kronor för. Han lägger upp bilder på sin Instagram där han dricker rosé på Kallis under Stockholmsveckan i Visby. Poserar framför en helikopter, åker motorbåt eller kör snabbt på racerbana i Tyskland.
Jag tyckte att det roligaste som fanns var ju Allra. Även om jag hade två Porsche-bilar i garaget så lät jag dem hellre stå och jobba med Allra än att åka ut på bana och köra dem.
När Allra står på toppen förvaltar bolaget 19 miljarder kronor åt 130 000 sparare. Det gör dem till en av de största förvaltarna inom premiepensionssystemet. Bolaget har snart 320 anställda och kontor i tre länder. Svenska Dagbladets reporter Joel Dahlberg har genom åren skrivit mycket om sparande och fondbranschen. Det är januari 2017 när en källa hör av sig med tips.
Du borde titta på Allra. Frågar jag. Ja, men titta på dem.
Där och då är det trots sin framgång ett ganska okänt bolag. Joel börjar titta närmare på hur stora de är och hur många sparare de har.
Ja, men då börjar jag titta på det. Okej, vad har de presterat i fonderna? Det var fyra fonder. Olika risk då, som man säger. Och då ser jag att de har inte alls presterat bra i jämförelse med likvärdiga fonder.
Joel reagerar på att de marknadsför sig som att de är en fond med ordentlig avkastning, vilket inte stämmer överens med Joels jämförelser. Det hade till och med gått bättre om man inte gjorde ett aktivt val utan lät pengarna ligga kvar i den statliga sofafonden.
Man får känslan att någonstans läcker det liksom i det här.
Men det är samtidigt något som fascinerar honom.
Jag blir ju lite imponerad. Dels att de är unga, sen har de byggt upp en verksamhet inom ett område som är rätt knepigt. Alltså. Att få de här tillstånden från Finansinspektionen, det är en jäkla massa papper som ska in. Det måste man nog säga, att de var målmedvetna och måste ha jobbat jäkligt hårt att få den här verksamheten igång och att få den att växa så som den gjorde.
Allra står inför en börsnotering när Joel börjar ställa frågor till styrelsen. Ett läge då man inte vill ha negativ press. Joel ringer vdn Alexander Ernstberger.
Han svarar när jag ringer. Jag säger hej, Joel Dahlberg, Svenska Dagbladet. Jag har några frågor. Har du tid? Ja, absolut. Väldigt mötesgående, korrekt. Men ja, ingenting är fel i hans linje. Vi har en bra verksamhet, vi har nöjda kunder, vi gör vårt jobb.
Det Joel så småningom börjar ställa frågor om är affärer som skett 5 år tidigare när Allra hette Svensk Fondservice.
Det handlar om att tjäna pengar på annat sätt än genom avgifter i PPM, för det är låga avgifter. Så att ska du tjäna mycket pengar som fondbolag genom premiepensionen PPM så behöver du hitta andra intäktskällor.
Det Joel menar är att Svensk Fondservice inte bara tjänat sina pengar genom traditionella fondavgifter från pensionsspararna, utan även på andra sätt. Flera bolag har varit involverade och det handlar om handel i värdepapper för pensionsspararnas pengar. Upplägget är en affär i flera led som till slut innebär att en del av pengarna kommer tillbaka till ägarna i Svensk Fondservice. Det är en transaktion som hovrätten senare kommer bedöma som en muta.
Alltså på många sätt, det är ju en klassisk scam.
Men Alexander Ernstberger hävdar att pensionsspararna inte förlorat några pengar, utan snarare tjänade 120 miljoner kronor på affären.
Vad är scammen? Det är ju så marknaden funkar. Så det är så här att utbilda svenska folket i hur finansbranschen fungerar, eller hur de här komplexa affärerna går till, det låter sig inte göras på ett enkelt sätt. Man missleder ju folk till att tro saker som inte har hänt. Den här affären som görs, den har varit extremt lönsam för spararna. Kunde den ha gjort billigare? Kanske. Alternativet är att den inte gjordes alls. Och hade den inte gjorts alls, då hade de inte fått avkastningen.
Tidningsrubrikerna ger snabbt Allra ett dåligt rykte. Här och nu, vårvintern 2017, stormar det så mycket runt bolaget att flera ur styrelsen lämnar. Och det ska bli starten på fallet.
Från att vara väldigt högt ansedd, alla runt omkring en är lojala, så på mer eller mindre en dag så bara vänds det till att man blir utpekad som att vara bedragare och personer omkring försvinner.
Medan Alexanders vänner står kvar märker han hur andra tar avstånd och ännu fler styrelseledamöter lämnar.
Vi var ändå ett företag med 300 medarbetare. Och från att vara den hyllade företagsledaren så blir man helt plötsligt misstänkliggjord. Och man märker att det är liksom alla kontakter blir iskalla.
Pensionsmyndigheten börjar utreda Allra. Under tiden köpstoppas deras fonder, vilket innebär att pensionsspararna inte kan välja Allra på premiepensionens fondtorg.
Okej, nu är vi inne i krig och nu ska vi vinna kriget.
När utredningen är klar en månad senare slängs Allra ut ur premiepensionssystemet. Och Pensionsmyndigheten kräver att Allra ska betala tillbaka pensionspengarna som finns i deras fonder.
Jag var ganska anonym företagsledare. Mina kollegor var också anonyma. Men när kritik väl framförs så är det jag som är vd. Och då tycker de att vi behöver inte svara på någonting, det får du svara för. Ja. Sen är jag uppvuxen med att man måste stå upp för sig själv. Och man måste stå för sina gärningar och vara tillgänglig. Det var ensamt, men vad ska man göra?
Framgången har gått snabbt. Lika snabbt som bilarna han kör. Men fallet går snabbare. 2017 vänds tillvaron upp och ner för Allra topparna. Flera polisanmälningar görs. Pensionsmyndigheten gör en anmälan som gäller trolöshet mot huvudman, grovt brott och förberedelse och stämpling till brotten. Men också Allras egen revisionsfirma Deloitte polisanmäler bolaget för bedrägeri och trolöshet mot huvudman, som i det här fallet är pensionsspararna. Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning. Snart har bolaget bara en spillra kvar av sin tidigare verksamhet.
Den mest utskällde mannen i svensk näringsliv just nu, Alexander Ernstberger, bjuder på kaffe på kontoret.
TV4 möter upp Alexander för en intervju efter att förundersökningen inletts. Och det är inte bara Allra affärerna som granskas. Många medier lyfter Alexander Ernstbergers extravaganta livsstil.
Men en villa för 50 miljoner, det är ju en hög division även bland företagsledare. Är det orimligt att ta det som intäkt för att Alexander Ernstberger har tjänat kanske ohemult mycket pengar?
En 30-årig Alexander står framför kameran i vit skjorta och mörkblå kavaj över. Det här klippet kommer senare få vingar på TikTok.
Jag tycker att det är en väldigt konstig fråga. Och jag har ingenting att skämmas för i mina privata affärer. Jag betalar skatt som alla andra, har ett bolån som alla andra. Och vad jag gör för mina privata medel är en sak som jag håller för mig själv.
I sin bok Staten mot kapitalet beskriver Alexander Ernstberg hur han blir uppringd av sin bank, som berättar att hans tillgångar spärras, totalt 70 miljoner kronor. Han kommer inte längre kunna använda sina betalkort. Alexander Ernstberger och tre andra Allra toppar misstänks ha lurat privatpersoner på pengar som sen gått ner i egen ficka.
Du, ska berätta vad man säger i Stockholms skärgård. Man hör luften skallrar, nu kommer Allra, säger man.
Jaha.
Och då syftar man på att det är Alexander Ernstberger som nu sitter häktad, grundare och storägare i Allra, som har egen helikopter. Jag vet inte om det är ett skämt eller om det är på riktigt eller så.
Det kanske både och just i det här fallet.
Alexander häktas i oktober 2017, men släpps efter 7 veckor. Förundersökningen pågår och ett år senare väcks åtal. Det gäller bland annat grovt mutbrott, grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt penninghäleri. Alla åtalade nekar.
Jag har inte gjort någonting som är olagligt och jag har definitivt inte gjort någonting som sparare förlorar pengar på. Utan alla sparare har ju, hur man än vrider och vänder på det och hur man räknar, så har man tjänat pengar på Allra. Och därmed så tog jag striden för det.
Alla frias efter Allra härvan av det meddelade Stockholms tingsrätt alldeles nyss.
Den sista januari 2020 faller domen i Stockholms tingsrätt och Alexander Ernstberger kan andas ut. Tingsrätten friar. De anser att det inte finns tillräckligt med bevis för en fällande dom. Det går till exempel inte att slå fast att Pensionsmyndigheten eller pensionsspararna tagit skada av affärerna. Men åklagaren överklagar. Under tiden före hovrättsdomen pågår Alexanders liv så normalt det bara går. Han flyger helikopter så ofta han kan. Det blir en sorts meditation. Han har nyligen blivit pappa och gifte sig också med mamman till hans son. Det har gått 1,5 år sedan tingsrättens friande dom. Och under sommaren 2021 väntar han på hovrättens beslut som ska komma den 22 juli. Men han är inte orolig.
Vi var ju alla helt övertygade om att vi skulle frias. Det fanns liksom inte på kartan att vi skulle dömas.
Det är vindstilla den här dagen och solen gassar i Stockholms skärgård. Alexander och hans familj är på Värmdö i huset där han tillbringat många somrar. Hans fru är höggravid med deras andra barn. De ska snart åka ut på havet ihop med Alexanders föräldrar. Klockan har slagit 10 och när som helst ska hovrättsdomen meddelas. Telefonen ringer. Det är Alexanders advokat.
Du måste ju skämta. Lägg av nu. Det är klart att det inte gick så. Och på han tar ett djupt andetag och sen säger han att nej, men det stämmer. Det är så här. De fäller allihopa. Och den känslan är ju som ett slag i magen. Att så här, okej, han skämtar alltså inte, utan det är allvar. Vi döms.
Alexander står förlamad på gräsmattan av chock med 1,000 tankar snurrande i huvudet.
Vad ska hända nu? Och hur kunde det ske? Alltså, vad dömer de på?
Dan, då han trodde att han skulle bli fri efter flera år av kamp och ovisshet, förändrade istället allt.
Och sen hinner jag ju inte knappt avsluta samtalet med advokaterna förrän telefonen börjar brinna av pushnotiser och samtal och sms från olika personer som vill ha mina kommentarer på domen. Men då stängde jag bara av och var med familjen.
Alexander Ernstberger döms för mutbrott och trolöshet mot huvudman av en enig hovrätt. Båda punkterna anses grova. Han får 6 års fängelse och näringsförbud i 10 år. Hans medåtalade får också fängelse. De ska också solidariskt betala skadestånd till Pensionsmyndigheten på 170 miljoner kronor och ränta från 2012. Hovrätten anser att det är bevisat att det funnits en brottsplan där alla åtalade varit införstådda med upplägget och varit aktiva i genomförandet och avgörande för att realisera planen.
Jag tycker att domen är fruktansvärt fel och jag vet att vi är oskyldiga till det som vi dömdes för.
Och när den första chocken lagt sig står det klart för honom hur det här kunde ske. Han ser inte domstolens bedömning som oberoende utan påverkad av den allmänna opinionen och landets styrande politiker.
Ingen kan ha missat vad staten ville se för utgången av målet.
Han är ju liksom en etablissemangets fiende på något sätt.
Efter domen ser Svenska Dagbladets reporter Joel Dahlberg hur Alexander Ernstberg använder sig av domen och gör sig till ett offer för systemet.
Och det är också attraktivt. Någon som går emot etablissemanget, det politiska och det finansiella. Han är liksom en outsider. Han är ju inte utbildad ekonom. Han är en outsider, kommer in i finanssektorn och är så jävla smart så att alla blir förbannade och tänker att den här killen måste vi göra oss av med. Och det stämmer ju med hans berättelse om att han är ett offer, liksom, ett politiskt offer.
En dryg månad efter att han inställt sig, sen sommaren 2021, föder hans fru deras andra barn och Alexander får inte vara med. Istället hamnar han på en högsäkerhetsanstalt utan kontakt med omgivningen. Och för första gången, kanske någonsin, tvingas han stanna upp och reflektera, ensam med sina egna tankar.
Från att ha haft väldigt, väldigt mycket att göra på dagarna så har jag noll att göra. Och med tiden sjunker där in och man börjar reflektera och tänker tillbaka på livet och vad man har gjort och hur det har varit och lite så här liksom meningen med livet och vad man vill göra framåt och varför saker har blivit som det har blivit och ja, man får ju mycket tid att tänka.
Alexander Ernstberg smider planer på vad som är hans nästa steg efter att han frisläppts.
Han är ju obändig liksom. Han hade ju kunnat vara knäckt liksom. Det är han ju inte. Han måste man väl ändå säga en stark person som efter det här bestämmer sig för att nej, jag tänker fan inte vara tyst. Jag tänker föra ut min berättelse.
i nästa avsnitt.
Det är någon som börjar trycka upp merch med Alexander Ernstbergs ansikte, där också står alla jävla ekobrott ibland. Jag tycker faktiskt att det är svårt att ta in, för det är så absurt.
Alexander Ernstbergs ikonstatus växer sig allt starkare, och samtidigt vänder sig folk emot att han får den rollen.
Jag tror att det är farligt om Alexander Ernstberg lyfts upp som en förebild.
Och vad ska han göra med det nyvunna inflytandet?
Är du själv nyfiken på att ge dig in i politiken?
Jag är ju politiskt intresserad och har alltid varit, alltså sedan jag var liten, och har ett samhällsengagemang.
Du har hört första delen av Badfluence och avsnittet om Alexander Ernstberger, från fängelse till Grishikon. Reporter var jag, Ellen Hammarskjöld. Producent Lovisa Lam Nordenskjöld. Exekutivproducent Joni Söderström Winter. I redaktionen också Mattias Wikdal och Erik Hedtjärn. Ljudprofilen gjordes av Timmy Strandberg. Slutmix av Johan Kalén. Omslagsbilden gjord av Paulina de Klerk. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen kommer från TikTok-kontorna Workaholic Kid, Von Greven 1, TV4, SVT och Aftonbladet. Vill du kontakta oss? Mejla till badfluence@svd.se.